Hej på er, jag heter Anders Olin. Ni som inte känner mig från förr, jag är en av spillvinkarna här i församlingen. Jag ska försöka predika lite Guds ord åt er idag. Vi är mitt uppe i en serie som jag håller på med egentligen hela året. Sen början av året, då vi har talat om räddningen i Gud. Vi har talat om friheten till Gud. Och nu ska vi börja tala om läkedomen som kommer av Gud. Och det på något sätt är någonting som man själv är lite smånervös över att tala över. Jag har på något sätt lyckats undvika det ämnet under alla år. Det är första gången jag talar om det faktiskt. Men det, man har ingen press på sig då av tidigare misslyckande erfarenheter. Men hörni, jag har ett bibelord, eller egentligen två bibeltexter som jag skulle utgå från. Det första hämtar från första Petrus brevet, kapitel 2, vers 24 och 25. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Med det baktanken så hoppar vi in i följande bibelvers. Och den hämtar jag från Markus 5, vers 24, ända till 34. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom, alltså Jesus. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och kom nu bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa det till honom, du ser folket tränga sig på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sade han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag gillar den här historien. Jag ser på något sätt den här stora folkskaran med människor som tränger sig av Jesus. Har vi den här kvinnan där? Jag tycker om att visualisera saker och ting. Så jag ser på honom med en ganska liten kvinna som på något sätt får en idé där. Där borta har vi Jesus. Och så ser hon en liten lucka där på kanske 20 centimeter. Och så tänker hon, in dit ska vi. Och så in dit. Rycktag i Jesus, det var hennes plan. Och så händer ett ganska märkvärdigt och speciellt mirakel som vi ska titta lite närmare på här. Kyrkan har ju ibland varit lite så små nervös att tala om de här frågorna när det kommer till helande och läkedom. För man börjar oftast fundera, men tänk om ingenting händer. Och istället för att på något sätt ta den andra risken, tänk om någonting händer, så väljer man att inte alls tala om det. Jag minns när jag var ganska ny i tron, så hade jag av någon konstig anledning blivit husvakt för mina föräldrar. De har av någon konstig anledning alltid haft för sig av hundar och jag brukar... Inte ska säga att jag brukar förbanna hunden, men det är inte långt därifrån ibland. Och jag hamnade där en gång som hundvakt åt mina kära föräldrar. De skulle iväg till Norge på någon konstig semester. Och jag är där och det går inte många dagar så får jag värsta lunginflammationen där hemma i Sundom i huset. Och jag minns att jag hamnar in på sjukhuset, får en antibiotika och jag har ungefär en 40 graders feber. Jag såg nog pärleporten i många dimensioner den dagen. Och trots att jag får den antibiotikakuren, jag tror det var på tisdag, så verkar inte febern få ner. Så jag har feber ännu tisdag, onsdag, torsdag, fredag, så blir det lördag. Eller fredag kväll så säger jag till mina föräldrar att jag är ännu sjuk. Och bara mina föräldrar på något sätt upplever det, de tycker synd om stackars pojken. Så de avbryter sin kära Norge semester och så kommer de hem till Sundom. Och då blir det lördag. Jag ligger där, minns jag, mätt febern strax innan de kom hem, så var febern, tror jag, 39,6 eller 7, jag minns inte exakt om det var någon av de två. Och vanliga föräldrar, jag har vanliga föräldrar också i stor grad, men den här gången var det inte så vanligt, tyckte jag. Men vanliga föräldrar kommer hem och så går de fram så sakta och så pajar de lite på pannan, att hur är det nu, Anders, mår du bra? Jag har då inte alltid vanliga föräldrar. Den här gången i alla fall. För min far är en sån här andligt vredesmord. Jag vet inte om jag är sur att jag förstörde hans semester. Han är en lugn man, ni som känner min far, han brusar inte upp. Jag brukar säga om honom att om vårt hus brinner ner så är han okej, då så bygger han upp ett nytt. Det är på den nivån med min far. Man får något sånt andligt vredesmord. Så jag ser bara hur han kommer in genom dörren, rusar fram till mig, så lägger han händerna på mig. Han säger ingenting, han bara lägger händerna på mig, så börjar han be på ett sånt sätt jag aldrig hört han be någon gång, varken före eller efter. Han ber en riktigt intensiv, aggressiv, olinsk bön där på 5 minuter. Så full gas, och så går han därifrån, säger ingenting. Tänk att ja. Men det intressanta då var att jag blev på sekunden frisk. Från där. Jag minns det tog en halvtimme, så var min feber 36 och någonting där. Och det var på något sätt en sån märklig upplevelse, tror jag, både för han och mig, för vi inte riktigt vana med den konstellationen med en aggressivt, hårt bedande far. Men så var det i alla fall, och det, ibland får man de här erfarenheterna. De har bara mitt i allt upplevt att nu är Gud igång och rör oss. Vi kanske inte alltid förväntar oss att det ska gå till på det sättet. Jag hade inte förväntat mig att min far skulle komma inrusande där med Bibelns största hugg och handen i andra hugget och be ut en väldigt aggressiv historia över mitt liv. Men så var Gud där och rörde mitt liv och jag blev på något sätt helad genom Jesus. Och jag har i sedvanlig ordning då några punkter åt er i dagens predikan, hela 7 stycken idag. Och jag skulle lite på något sätt med den här historien som jag delar i mitt liv också försöka belysa lite hur jag ser den här kvinnan och hur Jesus helade henne. För det första, att ibland utsätts vi för prövningar som vi inte förstår eller mäktar med. Det står om den här kvinnan att hon hade haft blödningar i 12 år. Det är ganska lång tid. Och ibland träffar jag och ibland träffar du och ibland är det jag och ibland är det du som möter på utmaningar och svårigheter som vi inte förstår. Och vi måste på något sätt i början bara stryka ett litet streck över att trots nu att du och jag ibland möter på oss utmaningar och problem vi inte riktigt begriper oss på, så minskar du inte, förstår det här nu redan från början, det minskar inte vårt människovärde. Gud tycker inte att du eller jag är en sämre människa bara för att vi har en period av svårigheter i våra liv. Ibland har vi en tendens som människa, när vi har en period av svårigheter och utmaningar, så börjar vi på något sätt sätta en stämpel på oss själva att vi har misslyckats som människor. Att om man var lägga sjuk en väldigt lång tid, så börjar man tänka att nu tycker inte Gud om mig längre. Och vi måste på något sätt utgå från det här att vi är en fallen värld, omgiven av omständigheter många gånger som får oss, vare sig vi vill det eller inte, att få oss att må dåligt och ha stora utmaningar och problem emellanåt. Men vi måste förstå det att fast det är så ibland, som det var som för den här kvinnan, att det händer saker med oss, så minskar det inte vårt människovärde ur Guds perspektiv och inte heller den här församlingens perspektiv. Så är du här nu och tycker du har kämpat så jättelänge med den ena sjukdomen, med den ena ångestattacken och den andra depressionen, så betyder ju inte du att du är en sämre människa. Du är lika älskad av Gud och du är lika älskad av mig. Tänk det. Så ha det i baktanken nu när jag går in i den här texten. Och du kanske är här som har kämpat med en del saker en längre tid. Så ditt människovärde har inte förändrats. Du är lika älskad av Gud och du är lika accepterad av honom och av oss här i församlingen. Oavsett din livsomständighet. För som jag sa, ibland händer det saker med oss som vi inte förstår. Och då är vi ibland rädda att bara ge upp. Men tänk om den här kvinnan ska ha gett upp efter 11 år. Eller nästan 12 år. Hon tänkte att nej, nu orkar jag inte längre, nu slutar jag. Då skulle inte hon heller fått uppleva det här idag, den här dagen då. Det var inte idag, men det var några år sedan de fick möta Jesus. Punkt nummer 2. Och det är sant för många av oss. Att ibland verkar inte våra egna försök att räcka till. Och står den här kvinnan, det är en parallellhistoria, det är egentligen en av de historier som finns både beskrivet i Markus, Lukas och Matteus. Men Markus har det mest beskrivet, han säger att hon har använt alla sina pengar och resurser. Hon har på något sätt lagt ner hela sitt liv under alla de här åren att bara försöka få ordning på sitt liv. Men trots det, förstår det, att det har bara blivit sämre med henne. Och jag skulle vilja lite så här små smygradikal med dig här idag. Att ibland är det så när vi försöker och vi kämpar och vi knogar och vi brottas och vi sparkar och vi klappar händerna, så blir det inte bättre varje gång. Utan jag har märkt i mitt liv att när jag försöker gräva mig ur den här gropen, så kommer jag bara längre och längre djupare ner i den. Och det är en tendens att vi som människor, när vi försöker på något sätt hitta svaren, vägarna, lösningen på allt det här som finns runt omkring oss, så verkar det så som, i alla fall ur mina små grå glasögon, som att det inte alltid blir bättre när vi försöker lösa våra problem själva. Och det var så med den här kvinnan, att hon hade kämpat på där i 12 år. Men så hade det inte hjälpt henne, utan det snarare bara gått åt skogen. Och du kanske också är här med olika situationer i ditt liv där du har på något sätt försökt och du tycker att varför vill det här inte lösa sig? Och då är vi i samma båt, för där har vi alla varit. Det är på något sätt kämpar och vi tror att det är upp till oss. Det är vi som måste lösa det, annars är inte vi tillräckligt bra som människor. Men alltså, vad är det för struntsnack? Om du skulle visa mig ett ställe i Bibeln där det står att du ska klara dig själv, så kan vi ha en sån teologisk debatt efteråt. Jag hittar inte några sådana bibelställen där det står att du måste göra det ena och du måste göra det andra. Jag läser i Bibeln att vi är friköpta av Jesus på korset, och genom korset så kan vi vinna seger över omständigheter, utmaningar som kommer emot oss. Men inte genom oss själva, vår egen kraft och styrka och motivation och fint leende. Och där flög micken. Lite så ivrig idag. För det handlar inte om oss, utan handlar ju bara enbart vad Jesus gör för oss. Och vi ska gå in på lite så här mer positiva punkter här. För nummer 3. Och nu vänder du för den här kvinnan. För det står att hon hade hört talas om Jesus. Och jag vet inte, på något sätt när du hör ordet Jesus i din situation och varifrån du kommer, så hoppas jag i alla fall när du hör ordet Jesus att det ska föda såna positiva associationer i dig. Att Jesus inte ska vara den här mannen som står där med lagboken och breddar och sätter dig bland jätterna. Det var en biblisk bild på ett ställe i Matteus 25. Du vill inte förstå den. Men Jesus, när du ska tänka på Jesus, så försök tänka som Petrus, det ställe som jag inledde med, som har talat att ni ska återvända till er själs vårdare och herde. Alltså, när du tänker på ordet Jesus, så borde det vara den bästa nyheten du har hört på hela dagen. Oavsett hur bra det gick i Formel 1 för Kimi Räikkönen, han blev 2 där. Och oavsett på något sätt hur bra eller dåligt det går för Finland i hockey-VM. Så det bästa du på något sätt för dig för dagen, det borde vara när du får höra ordet Jesus. För då vet du, här har du en som står på din sida. Här har du en som tror på dig. Här har du en som alltid vill det bästa med dig. Att även om alla andra sviker, alla andra medel misslyckas, så finns det i alla fall en som håller, och det är Jesus. Det är så du ska tänka när du hör ordet Jesus. Det är ingen som är mot dig, utan en som är för dig. En som hejar på dig. En som vill ditt bästa. En som har planerat din framtid. En som vill välsigna dig, älska dig, stötta dig och uppmuntra dig. Jag ska använda fler superlativ. För det Det är så som Jesus är, och det är så han blir beskriven i Bibeln. Och det var så som det var den här kvinnan, att hon fick höra om Jesus. Så föddes det hopp i hennes liv. Hon tänkte att kanske de här åren av lidande är förbi och någonting nytt kan hända med mig. För tänk i alla fall, försök att tänka i alla fall så här. Att när du hör ordet Jesus så ska någonting av hopp födas inom dig. Där dina krav på dig själv bara försvinner bort. Och Jesus frikännande ord till dig hörs. Det är så lätt när man har kämpat länge, som kanske många av er har gjort. Och vi tappar på något sätt hoppet, och inte bara hoppet, vi tappar den sanna bilden av vem Jesus är. Vi börjar mitt allt tro att den här hårda domaren som dömer allt hårt och ska bara slänga dig till det brinnande Gehenna. Men vad Bibeln lär är att du har en Jesus som står på din sida. Vem är den som dömer? Jesus är den som frikänner, står det. Och jag tycker det är någorlunda coolt och ballt att vara frikänd av Jesus. Universums skapare. Han som håller hela universum i sin ena hand. Att vara frikänd av honom. Och inte bara det, hans son som tror på mig. Som älskar mig. Det borde ju injicera så mycket tro att man dansar ballett ända hem. Men vi går vidare. Så ser vi en intressant del här i hela den här historien. Det står om kvinnan att hon tänkte att om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. Och där skriver så här att vägen till ett mirakel går ofta genom en handling av frimodighet. Jag har en sån här historia som kan få dig att tycka att det är lite konstigt, men det är ganska lugnt. Men jag minns när jag var ganska ny i tron. Så hamnade jag av en konstig anledning ut i metropolen Monäs, där någonstans långt bort, nära Munsala. Och jag var där och traskade på för mig själv och hade någon fin bönestund på gång med Gud där en midsommarafton var det faktiskt. Och den här historien är ganska lång, så jag måste koncentrera den till bara mina mer heroiska tillslag. För när jag gick ut där och skulle gå mot sjön så råkade jag komma nära sådana här fågelbo, alltså ni vet sådana aggressiva 2 meters bjässar och fiskmåsar. Och med fiskmåsarna tydligen den värsta födseleprocessen där på gång, så de har massa ungar där i boen där vid stranden, och de betedde sig enligt dem min horisont väldigt aggressivt mot mig. Så jag gjorde vad enda man ska göra i min situation, hoppa in i närmsta buskage. Och jag tänkte, där kan man ju vara och ligga tills fåglarna far bort. Man får aldrig bort. Så jag låg där en halvtimme, om jag minns rätt, kan också vara 1 timme. Och jag har fått byxor till min födelsedagspresent av min syster, och de var redan ganska smutsiga. De kommer att bli ännu mer smutsiga, förstår ni snart. Och när jag väntade där en god stund så tänkte jag, nej, man får ta striden. Så på något sätt jag förberedde mig på värsta så kung fu här. Och jag hoppade ut där genom bussen. Jag minns det ganska. Jag tänkte man har gjort sånt. Nej. Hoppade ut där och tänkte att nu tar man nog koll på några hårda fåglar där och kanske stiger någon level. Och dit hoppar jag ut på vägen. Och så möter mig en väldigt märklig syn. Som inte varit med om någon gång förr. Jag märker nämligen att 3 eller 4 av de här fåglarna cirkulerar likt sådana bombflyg ovanför mitt huvud. En par meter ovanför mitt huvud. Så en cirkel. Och jag funderar, jaha. Kanske man måste börja se upp för projektilerna som är på väg. Och jag tänkte, okej, det är så där med det då. Så börjar jag traska iväg därifrån, mot stranden. Eller från stranden upp mot landsvägen. Och till min stora förvåning så följer fåglarna med mig. Och fortsättningsvis flyger de för mitt huvud så här. Och jag funderar, är det någon fisk som jag luktar eller någonting? Vad är det som händer här? Och jag tänker inte ännu desto mer på det, utan tänker kanske vanligt vad Monäsfåglarna gör där. De kanske upptränar det på något sätt. Så jag går nu kanske 300-400 meter upp och så ska jag svänga vänster på den här landsvägen som kommer där och ser att fåglarna följer med mig och tänker, vad i all sin dag är det för någonting? Och så går jag, och så går de, eller de går ju inte, de flyger ovanför mitt huvud. Och jag funderar. Jag läste någon gång om Franciscus, han höll på med lite djur här och där, minns jag. Så kanske tänkte jag att det här är något liknande. Och så går jag kanske, jag vet inte, jag ska måste fråga Patrik Wallin som är insatt i den lokala geografin. Men jag går ända förbi den gamla lokala affären som finns där någonstans. Och den i mitt huvud är säkert 20 kilometer, men kanske mer 700 meter. Och så går jag förbi den och så märker jag plötsligt hur de här fåglarna börjar få några meter åt sidan ut på en åker. En cirkel fortfarande. Och tänker min sån stora hjärna här, massa IQ som är igång samtidigt. Så tänker jag att nu har jag en chans att jag kan följa efter de här fåglarna. Kanske någonting Gud vill säga mig, tänkte jag. Så är enkelt. Skrattar ni åt? Mose han delade vattnet, han gick inte runt. Jag tänkte att Gud gör så här konstiga saker ibland. Slänger yxor i vatten som de flyter på där. Så jag tänkte, jag kör på det här. Och så går jag ut mitt på en åker och byxorna på något sätt höll på att förvandla till någonting annat än byxor. Och fåglarna bara flyger några meter framför mig. Antingen tror man ju på mig eller så tror man inte. Men här är jag. Och står man där klockan var 12:30 på natten, mitt på åkern, smittat flyger fåglarna bort. Och då känner man sig jätte så där vis och smart. Men då fåglarna flyger iväg så mitt alltså upplever hur himlen öppnas och hur Gud själv talar till mig ganska sådär, vad vi ska kunna kalla på engelska, heavy stuff. Hårda rödbetor, eller man nu vill sätta det till. Och jag tänkte många gånger tillbaka på det där, på något sätt det livsformande möte som jag fick där. Att skulle inte ha följt efter med fåglarna så jag funderade, gör någon annan sånt? Så skulle inte jag fått vara med om det här. Och det på något sätt lärde mig att ibland så måste man vara lite så här konstig som Mose och Elia och de andra som höll på med såna grejer. Jag var inte alls med i den klassen förstås, det inte jag säger. Men ibland så märker jag att Gud vill få oss att göra lite så här saker som vi vanligtvis inte gör. För att vi på något sätt ska få uppleva det Gud vill ge oss, välsigna oss med. Och kanske i det här fallet också ett mirakel. Och jag tänker på den här kvinnan som egentligen var oren i de här sammanhangen. Hon fick inte ens vara där. Hon skulle borde på något sätt vara inlåst någonstans, tydligen någon gammal Moseföreskrift. Men så tänker jag på henne att hon brydde sig inte så jättemycket om det. Hon tänkte att där har jag Jesus, dit ska jag. Oavsett på något sätt om jag måste vinna några brottningskamper eller kanske slänga ut och landminor för att jag ska ta mig fram, så måste jag fram till Jesus. Och vara lite så här galen. Och bara på något sätt ha den här tron att bara komma till Jesus så ordnar sig allting. Bara få tag i honom så händer någonting med mig. Inte på grund av att jag är så bra. Men jag vet att han där borta är väldigt bra. Och då måste jag dit. Kosta vad det kostar vill, tror jag att den här unga damen tänkte. Och tänk om vi skulle bli lite mera frimodiga av oss. På något sätt blir sådana damen som bara får fram och rycker tag i Jesus. Vi bryr oss inte så jättemycket om vårt anseende och vad människor ska tycka hit och dit. Utan det viktiga är att vi behöver få tag på Jesus. Det krävdes lite frimodighet av Petrus när Jesus sa kom till mig när han var några meter bort på vattnet. Man stod under det steget och så märkte han, det går. Men jag tror att han var lite nervös innan han tog det första steget ut. Och vägen till mirakel många gånger är att vi behöver ta det första steget för att uppleva Jesus. Sen blir det intressant då, för hon blir helad så här direkt. Så ser vi punkt 5 här då, att Jesus börjar fundera vad som har hänt här. Jag tycker det är så intressant, så typiskt Jesus kommentar. Vem rörde vid mina kläder? Han är helt omringad där av folk. Han fortsätter att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Och då skriver jag så här, och det är viktigt för dig att förstå, det är kanske min huvudpoäng idag. Jesus är alltid mer intresserad av människan än av själva miraklet. Att oavsett hur många människor som Jesus helar, och han helar ganska många människor, läser vi i Bibeln, så var det få människor som följde honom. Det fanns många skaror som blev välsignade och helade och botade av Jesus. Men det var få som var Jesu lärjungar. Och Jesus är först och främst intresserad av oss och dig att vara hans lärjunge. Klart, han vill välsigna dig, han vill hela dig, han vill upprätta dig. Men han vill först och främst ha en relation med dig. Och det var den kvinnan fick erfara, hon var lite nervös där. Hon funderat, inte måste våga jag visa mig. Varför är han där och tittar efter mig plötsligt? Och jag märkte att det fanns pastor Stefano som predikade väldigt bra förra söndagen. Lyssna på den på internet om ni missar den. Han sa att det var 41 helande av Jesus, egentligen är det 31. Jag läste in mig lite på helgen, men det var 41 helande sammanlagt med Jesus var direkt med 31 av dem. Men jag läste om de här 31 helanden av Jesus. Så ser vi att han aldrig egentligen följer en röd tråd. Ibland så ber han för en man som är blind och så frågar han, ser du någonting? Så ser han bara träd. Jag tycker det är en så intressant historia. Då måste han be en gång till och då ser han människor. Ibland så måste han be för att ta någon lera och spotta och ha sig på marken och på med lera på ögonen. Alltså, vem gör sånt idag? Och så blir han helad. Ibland så ber han en bön. Och så stiger folk upp från de döda. Alltså det händer väldigt många olika sätt hur Gud arbetar. Det finns inte en röd tråd att så här är det. Utan det finns bara en röd tråd och det är att människan är alltid i fokus. För Jesus, jag vill poängtera det igen, att Jesus har alltid människan i fokus. Att klart, Jesus vill upprätta dig. Han vill älska dig. Men han vill framförallt ha en relation med dig. Det är inte så stor skillnad om du blir helad 12 gånger på en dag om du inte är Jesu lärjunge. För samma människor som ropade hade blivit helade av Jesus så ropade några dagar senare korsfäst honom. Att det gäller ju att ha den här relationen. Vi kan ju gå på massa möten och bli välsignade till höger och vänster. Men det viktiga är ju att vi har en relation som utgår från att Jesus är vår Herre och vi lever med honom och vi följer honom. För Jesus mål var alltid att han skulle få möta, lyssna, en omvänd människa. Målet med dig och mig är att Jesus ska få möta oss omvända till honom. Klart han vill, som sagt, han vill välsigna oss, han vill hela oss, han vill ge oss allt det där. Men sök först Gud och hans rättfärdighet så ska vi få det också på köpet. Men hans mål med människan är att ha en omvänd människa. Varför det? Jo, för en omvänd människa, en räddad människa. Utan omvändelse, ingen frälsning, räddning. Nåväl, jag har två små punkter här till sist. För nummer 6. Att en människomöte Jesus alltid eftersträvar, som jag redan var in på, slutar alltid med omvändelse. Och här är ju kvinnan blir väldigt frimodig. Att hon må vara frimodig när hon får fram i tofsen, så är det ingenting mot hur frimodig hon är nu. Alltså vi talar om en oren kvinna som egentligen ganska fräckt har varit fram och grivit tag i Jesus tofs. Att offentligt på något sätt proklamera att det var jag kräver en viss frimodighet som inte så många av oss, tror jag, besitter. Så jag tycker det är fantastiskt hur frimodig den här kvinnan blir och är inför Jesus. Och det här är egentligen som Jesus var ute efter. Han ville förstås inte hålla någon. Han hade ju en sån här bokföring. Han räknade, ja, det blev helad nummer 14071. Namn, underskrift, datum. Det är inte det han är ute efter. Men han är jättegärna, jättemycket ute efter nummer 14000, det lärjunge. Att när Jesus helar och upprättar, som vi läser om de här 10 spetälska i Lukas någonstans, som går där, så säger Jesus något sådant konstigt, att gå bara iväg där och visa det för prästen. Han ber inte ens för dem och ingenting händer. Sen står det på vägen dit, så märker han plötsligt, oj då, nu är vi helade. Då står det att en människa kom tillbaka och tackade Gud. Det är typiskt mänskligt, att när vi har massa problem, då har vi kommit ut till Gud och vi ropar till honom, hjälp oss. Sen när lösningen kommer och allting är bra, ja, då glömmer vi honom. Så ett typiskt mänskligt sätt att leva. Så kom alltid ihåg, kära vänner, att tacka Gud för de oerhörda välsignelser som han ger till dig och mig varje dag. För Jesus är alltid ute efter att personligen få möta dig. Han vill naturligtvis hela dig och upprätta dig. Men framförallt vill han ha en personlig relation med dig. Det högst upp på hans agenda är att han kan säga att här är min vän. Du är min vän och jag är din vän. Jag kallar inte längre er tjänare utan kallar er vänner, säger han i Johannes 15. För det sist, och punkt 7. Att Jesus primära mål, alltså huvudsakliga mål, är alltid att rädda hela människan. Och han sa till henne till sist, min dotter, din tro har frälst dig. Han vill hela oss. Han vill ta bort de här jobbiga sakerna som vi bär med oss från gångna tider. Men för Jesus och hans främsta prioritet ligger ändå i att han vill ha den här relationen med dig. Han vill rädda dig till ande, kropp och själ. Han vill förnya dig, han vill göra dig till en ny skapelse. Han vill på något sätt kunna säga om dig att det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Och jag tror att det som gladde Jesus mest den dagen var inte bara det att hon blev helad, utan det att hon omvände sig till Jesus. För det kan komma lite dystra nyheter till dig idag, men det kan hända att du blir helad och någon gång blir sjuk igen. Jag blev sjuk igen efter jag blev helad av min far. Jag har till och med haft en del jobbiga sjukdomar som många av er känner till. Därför är det så viktigt för mig att inte på något sätt enbart betonar mitt kristna liv på en aspekt av det kristna livet som är helande. Utan att jag bygger mitt liv först och främst på klippan Jesus. Så att när det kommer saker mot mig så jag kan falla och du kan falla. Men om jag faller så faller jag på klippan Kristus. Och faller jag på Kristus så bär han mig och han leder mig. Och jag vet att oavsett om jag misslyckas ibland så gör det ingenting. För han älskar mig ändå. Det står att med evig kärlek han älskat mig. Och med evig kärlek älskar han också dig. Så jag vill och jag ber och den bön vi har här i församlingen. Och det är det vi ska fokusera på nästa söndag. När vi kommer att be för dig. Vi ska lägga våra händer på dig och du ska uppleva helande, upprättelse, lite dåligt bagage som vi kan slänga iväg. Och du ska istället få bli uppfylld av anden. Det bästa du kan bli uppfylld av är nog den heliga ande. Kan jag ge som tips. För det som Jesus ändå är det bästa på något sätt verktyg vi har för att klara dagen. Det är ändå den här nära relationen med Jesus. När du vaknar så har du med dig Jesus. När du går och arbetar eller leder eller skolan så har du med dig Jesus. När du får och sover så är han också där. Och när du snarkar så hör han det. Han är på något sätt hela tiden med. Och du kan alltid sträcka dig till honom. Har du små problem, han vill hjälpa dig. Har du stora utmaningar, han vill bära dig. Han lämnar aldrig dig för det har han lovat i sitt ord. Att jag är med er alla dagar, in till tidens ände. Och kom ihåg att fast han vill hela dig, han vill upprätta dig. Så det bästa han kan ge dig ändå är relationen med honom till dig. För lyssna igen om vi tar den sista versen, eller som vi började med. Att våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi ska dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till er själars herde och vårdare. Vår del är att vända om. Guds del är resten. Ska vi be tillsammans.